Programmet som följer är alltså Sommarpratarna. Och idag säger vi välkommen till dagens sommarpratare som är Kristina Hellström. Välkommen Kristina.
Välkommen till mitt sommarprat 2012. Jag hoppas du har en härlig juldag, vare sig du har semester, sommarlov eller är på jobbet. Mitt namn är Kristina Hellström och jag är född och uppväxt i Överharnes som ligger en mil söder om Övik och där jag också bor. Efter att jag hade gått ut gymnasiet så flyttade jag upp till Umeå där jag läste gymnasielärarutbildningen. Och sen flyttade jag till Jönköping och till Örebro där jag också jobbade som lärare. Efter några år så flyttade jag tillbaka till Övik igen och min allra första lärartjänst Övik. Det var faktiskt som vikarie för en annan av årets sommarpratare, nämligen Bo R. Holmberg. Och då var han tjänstledig för att skriva en av sina första böcker och då vikarierade jag för honom. Och det här var i slutet på 80-talet. Jag är alltså gymnasielärare i botten i svenska, engelska och mediekommunikation. Men sedan 1995 så driver jag ett eget företag. Och en vanlig fråga från mina vänner är, alltså vad gör du egentligen? Och jag kan förstå att det kan vara lite svårt att få grepp om. Det som egentligen håller ihop det jag gör, det är de områden som jag jobbar inom. Och det är kommunikation, ledarskap och retorik. Och ibland så jobbar jag som konsult och då så kanske jag vägleder några personer på ett företag, undervisar. Ibland är jag föreläsare och talar inför kanske hundratals människor på en större föreläsning. Ibland handleder jag bara en enda person som mentor under ett år när vi då träffas med regelbundna mellanrum. Och i år så har jag faktiskt varit tillförordnad rektor på en skola i Umeå där man ville fokusera lite extra på ledarskap. Så ni hör, det är lite olika uppdrag. Och tillsammans med en kollega så är jag också författare och har skrivit tre böcker. Bland annat en som kom på Bonnish 97 som handlar just om retorik. Och dessutom så ansvarar jag för reklam och marknadsföring på det familjeföretag som har funnits i familjen i faktiskt 80 år. Där 90% går på export och där jag är med på internationella mässor. Och har en del kontakter med utländska kunder. Så det är lite kort om vem jag är och vad jag jobbar med. För ett tag sedan så pratade jag lite grann med en väninna som jag har känt i många år. Vi pratade lite om livet. Om sånt som hade hänt och hur det såg ut nu och så. Och då sa hon plötsligt, allt verkar alltid ha gått så lätt för dig. Och jag blev lite förvånad när hon sa så för att det var ju inte riktigt sant. Men sen pratade vi lite om det att det är ju faktiskt så tror jag att när man tittar på en människa så där lite utifrån då kanske man tycker det ser ut som att allt har gått så lätt. Men jag tror att vi alla vet att livet är ju inte riktigt så. Det går inte riktigt lätt hela tiden. Utan det händer saker lite nu och då som gör att livet blir lite besvärligt och krångligt. Och den här timmen så tänkte jag dela lite händelser i mitt liv med er. Både glada händelser men också kanske en del smärtsamma och svåra. Och jag hoppas att du som lyssnar ska känna igen dig i något. Och att det ska kunna ge dig ett nytt perspektiv. Och förnyat hopp att även om saker och ting inte ser riktigt jättebra ut just nu så kan det ändra sig. Jag föddes 1958 in i en familj som var präglad av stor sorg. 5 år tidigare hade min bror omkommit 11 år gammal i en bilolycka. Det var verkligen varje förälders värsta mardröm. Den här helt vanliga eftermiddagen. Min mamma stod och lagade mat och han ville gå ut och åka spark. Och hon sa att nej, men du behöver inte gå ut nu. Maten är ju snart klar. Men han fortsatte att fråga och till slut så sa min mamma, ja, men gå ut en stund då. Och sen åkte han ner för vägen och så blev han påkörd av en lastbil. Och så dog han. Ända sedan de gifte sig då i början på 40-talet så hade de levt ett liv i ett hus utan några som helst bekvämligheter. Det fanns inte rinnande vatten, det fanns inte toalett. Och nu hade de precis byggt klart ett fint stort stenhus. Där det fanns rinnande vatten, kaklade badrum, tvättmaskin. Och min bror som hette Kurt, han hade precis valt tapeter till sitt rum när han dog. Och på ett ögonblick så slås allt sönder. Och det är inte längre någonting värt. Och 5 år senare föddes jag. Märkligt nog på precis samma datum som min bror dog. Den 25 november. Och det här tycker jag är en helt fascinerande tanke. Det är verkligen ett bevis på att mörker kan vändas till ljus. Och att livet besegrar döden. För från och med att jag föddes så var den här dagen som var den svartaste för mina föräldrar. Någonting som de firade med tårta, presenter, hurrarop och fest. Någonting annat var ju liksom bara inte möjligt. När föräldrars vänner kom och hälsade på så vet jag att jag var ganska liten när jag började upptäcka att väldigt många klappade på mig på huvudet och sa: men vilken tur att ni har fått Kristina. Och jag var ganska liten när jag liksom på något sätt kände att ja, men det var nog lite grann min livsuppgift. Att vara deras ljus och glädje. De hade ju haft det väldigt besvärligt och jag förstod ju fast jag var liten att det var hemskt tråkigt att min bror hade dött. Och någonstans medvetet och omedvetet så gick jag in i den här rollen. Mina föräldrar, de var i 40-årsåldern när jag föddes och idag är inte det så vanligt. Men då när jag föddes i slutet på 50-talet, då var det inte så vanligt att man fick barn när man var i 40-årsåldern. Utan de flesta var kanske 20-25. Och det innebar att mina föräldrar hade ganska få vänner som hade barn i min ålder. Och det gjorde att jag fick väldigt starka band, särskilt med min mamma. Och blev lite som hennes kompis. Och det var ju någonting som var på gott och ont, får man nog säga. Det som var roligt med det var ju att jag fick ju faktiskt göra det inte barn vanligtvis får göra. När jag var 4 år så åkte vi tåg till Stockholm och bokade biljetter på Oscarsteatern för att se West Side Story. Och det här var ju liksom före allt spektakulärt för barn överhuvudtaget fanns. Långt före barn-tv. Kalle Anka på julafton fanns ju, men om jag säger att det var nytt så förstår ni hur länge sedan det här är. Så jag var ju liksom inte bortskämd med något och hade aldrig sett någonting i den här vägen. Och visste inte alls vad jag kunde förvänta mig. Så när den här musikalen brakade loss så blev jag alldeles till mig där på teatern. Och jag vet att jag hoppade upp på stolen och klappade glatt med liksom när de dansade och sjöng där på scenen. Och jag kommer ihåg att alla människor runt omkring mig skrattade och tyckte det här var superfestligt. För jag var förmodligen den enda 4-åringen just på den här kvällsföreställningen. Och det här var en av låtarna som jag verkligen gick igång på.
Life can be bright in America. If you can fight in America. Life is not right in America. If you're a white in America.
Ja, så sjöng jag alltså med där på Oscarsteatern som fyraåring i Amerika. Och det här var ifrån tv-serien Glee som dansade och sjöng den här låten. Och musik har faktiskt gått som en röd tråd genom mitt liv. Och nästa stora musikupplevelse som jag verkligen minns, det var när Sound of Music, den här filmen, kom 1965. Och mina föräldrar sa att nu ska vi gå på bio, och så visade de den här annonsen som var i ÖA. Och jag tittade på den där och tyckte, det såg inte riktigt kul ut. Alltså det var en tecknad annons med en tant som sprang med en gitarr och en väska över någon äng. Och, jag kände mig lite tveksam att det var riktigt vad jag gillade. Men jag var ju en lydig och fin flicka, så jag tänkte, ska vi gå på bio? Ja, då är det väl bara att gå på bio. Och sen när den här filmen började, då var det liksom, det här utspelas ju i Salzburg, så att filmen börjar med att det panorerar liksom bilder över Alperna. Och jag satt där och tänkte, det här är typiskt en naturfilm som pappa tycker är så rolig. Det här blir nog ingen riktig höjdare. Men sen, oh la la, sen kom Julie Andrews ut bland träden och då var jag helt såld. Jag tyckte det var så fantastiskt. Och den här filmen, det var liksom, det var det bästa jag hade sett. Och ni är säkert många som lyssnar som har sett den, men om du inte har gjort det så kan jag bara kort berätta att den handlar om en nunna. Det här är en verklig berättelse faktiskt, som blir guvernant hos en familj med 7 barn där pappan är kapten och supersträng. Barnen avskyr nunnan som är deras guvernant, men sen börjar de älska henne. Pappan gillar inte heller nunnan först, men börjar också älska henne. Så det är en riktigt spännande kärlekshistoria också. Och äldsta dottern, Liesel, hon har en kärlekshistoria med en ung man som visar sig vara nazistsoldat. För det här utspelar sig i skuggan av andra världskriget. Men det var liksom helt magiskt och jag levde verkligen i den här filmen. Sen läste jag här i vår att Mark Levengood har varit på en turné nu i vår med någonting som man kallar för Sound of Mark. Och då visade sig att han hade ungefär samma passionerade förhållande till Julie Andrews som jag verkar ha. Och han berättade att han var till och med i hennes fanclub. Och en gång, berättade Mark Levengood, så var han i USA och då fick han möjlighet att träffa Julie Andrews. Men han avböjde, för han kände att nej, jag ska nog inte träffa henne, för tänk om hon inte är lika underbar som jag tror. Och jag förstår precis hur han kände. Ja, vad var det då som gjorde att jag blev alldeles betagen? Ja, det var bland annat den här sången som hon sjöng just när hon kom fram där mellan träden uppe på alptoppen.
Song of Music.
Mina föräldrar snappade förstås upp det här musikintresset som jag hade. Och när jag var 7 år så då var det så att då var det faktiskt en operastjärna ifrån Stockholm som flyttade upp till Övik. Och hon satte ut en annons i Ö där hon annonserade efter sångelever. Och det här tyckte min mamma var som klippt och skuret för mig. Så hon anmälde mig till den här Ingrid Glänstad som hon hette. Och jag skulle få gå dit och ta sånglektioner. Och det var ju en märklig upplevelse kan jag säga. När vi första gången kom dit och steg in i hennes lägenhet mitt i stan. Och hon uppenbarade sig ganska stor, kraftig dam med en stor turban på huvudet och ett jättebrås mitt fram på pannan. Ett litet jumpersätt och hur mycket smycken som helst. Det bara rasslade om henne när hon gick i lägenheten. Och hela lägenheten var liksom inredd lite så här övre Östermalm. Det var lite eleganta mattor och stilmöbler och mycket konst på väggarna. Och massor med signerade porträtt på en massa kändisar som, ja, inte som mig så mycket, men mamma stannade fascinerat framför den där väggen och läste på alla namnen. Och sen så började vi ju träna då och det var ju otroligt bra allt det här med andningstekniken och sångtekniken. Det har jag haft jättestor nytta av när jag har både sjungit som jag gör än idag men också när jag har haft föreläsningar och jobbat som lärare. Men sångerna vi sjöng, det var ju kanske lite udda val för en 7-åring. En som jag kom ihåg faktiskt, den var lite så här: liksom en herdinna högtidsklädd vid källan en junidag. Da 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 och så vidare. Och den tillhörde ändå en av de poppigare kan jag säga. Annars var det mycket liksom arier från Rigoletto, lite såna här örhängen från operetter som Glada änkan. Så det var ju kanske lite udda val liksom för att vara 7 då. Och ungefär samtidigt då så gick jag ju på söndagsskola också. Och då kom min söndagsskollärare Farbror Ernst fram till mig när det började närma sig jul. Och så sa han så här att jag hör att du tar sånglektioner. Och jag tänkte du kanske skulle kunna sjunga ett solo nu på skola eller på julavslutningen. Och jag blev ju jätteglad för det tyckte jag kändes väldigt roligt. Och då hade han valt ut en låt till mig och jag tittade på den här sången och han spelade lite på den. Och jag blev jätteglad för jag tänkte, men vad roligt, äntligen någonting modernt som svänger lite. Och vad var det då jag sjöng? Ja, det var den här.
Uppåt och hemåt. stapla och falla. Jag är framme, jag hemma hos Gud. Jag har hört om den snö.
Ja, det är ju en väldigt fin sång som Carola sjunger här, så underbart. Sen kan man ju inte låta bli att tänka att det var kanske ett lite otippat val för en 7-årig tjej som skulle sjunga solo på söndagsskolfesten. Inte riktigt vad vi skulle välja idag. Men jag tyckte den var poppig och att den svängde, så det var ju bra. Min skolstart som ensam barn och mamma och pappas stolthet och glädje, den blev inte helt lätt. Jag hade ju, som jag sa tidigare, inte haft så många kompisar omkring mig när jag växte upp, utan var lite grann mammas kompis. Så när jag kom till skolan så var inte det alldeles lätt. Jag hittade liksom inte koden. Tyckte bara att alla barn sprang, hoppade, skrek, knuffades, ropade och pucklade på varann. Och jag blev ett sånt där skrämt barn som stod och tryckte på trappan till skolan. Om jag inte var så rädd så att jag gömde mig på toaletten. Och då oftast upphoppad på toalettstolen. För det var liksom öppet under dörren. Så att man såg in om det var någon toaletten. Och då satte jag mig med fötterna på toalettstolen. Och en gång var jag så rädd så jag käkade faktiskt upp ett rött sidenband som satt på mössan. Som jag svalde i ren skräck. Och jag var ju naturligtvis ett omhuldat barn. Och så hade jag ganska långt till skolan och... Som vuxen med facit i hand så är det ju inte så svårt att förstå att mamma och pappa ville skjutsa mig till skolan. Och idag är inte det kanske jätteovanligt, men det kan jag säga att det var då i mitten på 60-talet. Så det var ju också en källa till utsatthet, att man blev skjutsad till skolan av sin mamma och pappa när alla andra gick eller cyklade. Och mamma var ju också väldigt rädd att jag skulle bli sjuk. Och därför så var jag ju väldigt välklädd med många lager på mig så att jag inte skulle bli förkyld och få andra farliga sjukdomar. Och jag var ju så väldigt lojal med mamma. Jag kunde ju som se på gymnastiken att jag hade ju lite andra typer av kläder än de andra tjejerna. Men att börja ta av sig något lager och liksom på det sättet göra något som mamma inte skulle tycka var bra. Nej, det ville jag ändå inte riktigt göra. Och det byggde ju liksom på det här ytterligare. Och dessutom gick det lätt för mig i skolan. Och det var inte heller en bra kombination. Så det gällde ju liksom att försöka dölja det så gott det gick. Och sen när jag skulle börja högstadiet i 7:an, då var det ännu värre, för då skulle jag åka buss. Och jag var ju rätt morgontrött, tyvärr är jag ju det fortfarande. Så att det här med frukost hade jag lite svårt att hinna med. Och det hade ju mamma väldigt bekymmer med att jag inte hade ätit. Så att hon ville alltid skicka med mig något, och då skickade hon med mig en tomat. Så att jag åt liksom tomat då varje morgon när bussen kom. Och ja, man behöver ju inte vara Einstein för att räkna ut vad man blir kallad då. Så det var liksom lite knepigt. Och ingen lätt tid. Och sen när jag har jobbat som lärare så har jag naturligtvis tänkt mycket på det här. Jag har ju mött barn som har varit lite som jag, utsatta, utstötta och mobbade. Och då har jag tänkt så här att det jag hade behövt i min situation, det var att jag skulle ha behövt lite tips. Och det är ju väldigt självklart att man ska tala med de barn som kanske utsätter andra barn för tryck och påfrestningar. Och det är lite opolitiskt korrekt att säga att man ska prata med det barn som är utsatt. Men i mitt fall hade det kanske hjälpt om någon hade sagt att du kanske inte ska äta tomat varje morgon. Du kanske åtminstone ska variera frukt. Ta någon banan ibland kanske. Eller pröva att ta av några lager av kläder så kanske det liksom går lite lättare för dig. Eller tjata lite på mamma att du får cykla med de andra barnen. Att man hade fått lite tips på vad man själv kan göra. För om man är mobbad och utsatt, då ser man ingenting. Då är man i en tunnel. Och då känner man bara att man vill överleva från en dag till en annan. När jag gick i åttan så blev jag tillfrågad av en kompis om jag ville föra med henne och hennes kusin till EFS ungdomskör. Jag kände mig väldigt tveksam över det, för att det här med ungdomar i grupp var ju liksom inte riktigt min bästa gren, kände jag. Men det var ändå någonting som sa att jag sa ja och följde med dit. Och det här kommer ju att låta som en klyscha, men alltså det beslutet kom att förändra hela mitt liv faktiskt. Det var första gången som jag kände mig accepterad och innesluten i en gemenskap med andra ungdomar. Och det gjorde ju att jag för första gången kände mig fri. Att börja titta mig omkring, se hur de såg ut, fundera på mig själv, hur jag ville vara, hur jag ville se ut. Och helt plötsligt så började jag känna en helt annan frihet. Och jag hade ju min barnatro, men jag kände ju att de här ungdomarna, de hade ju liksom tagit ett steg längre. De räknade ju liksom med att Jesus var med dem varje dag, att han hjälpte dem liksom i skolan och ja, verkligen var med dem på ett annat sätt, mer närvarande sätt. Så en av de här sångövningarna som vi hade, så knäppte jag mina händer och så viskade bara lite tyst inom mig själv: Jesus, ge mig det som de här ungdomarna har. Och du kanske tycker det låter som en kliché, va? Men det var så att från den stunden var mitt liv annorlunda. Och just det här att få känna att man är accepterad, att man är omtyckt som man är, det var ju också det som Jesus stod för. Att man fick känna att man var skapad som den man var. Och det var meningen att jag skulle vara precis som jag var. Och sen den hösten i åttan så har jag faktiskt aldrig saknat vänner. Jag skulle nog till och med kunna säga att jag har många vänner. Kanske mer än man kanske vanligtvis har. Och tron på Jesus gjorde att jag fick syn på mig själv som han ser på mig. Och det är precis vad nästa sång handlar om. Den är på engelska och det är gruppen Dynamic som sjunger. Och den handlar om att när jag tittar på mig själv i spegeln, då ser jag bara allt som inte är bra. Allt som jag inte kommer att bli fast jag borde. Allt jag inte hinner fast jag borde hinna. Allt jag inte kan fast jag borde kunna. Men när jag ser på mig själv som Gud ser på mig, då ser jag allt han ser i mig. Och alla gåvor och egenskaper som han har lagt ner i mig. Och då känner jag att jag duger. Och då blir jag fri att vara mig själv.
When I look in the mirror, all the things I would like to hide, it's all there to see. I see many things I'll never be, many lovely things, but not you. I've been longing to hear your voice, to see your face. But it seems I can hear no more or feel your embrace. All I see are things I'll never be. All I feel is that they're not for me. I can see clearly when I look at you. I see so much more I see when I look at you.
Det som började där i ungdomskören i åttan, det följde sen av många glada, roliga år under hela gymnasietiden, universitetsstudierna i Umeå. En tid fylld med massa trevliga saker, resor tillsammans med många vänner i stora gäng. Och det var en verkligt härlig tid. När jag avslutade studierna i Umeå så träffade jag Lasse som sen skulle bli min man. Och efter att jag hade tagit min examen som lärare så flyttade jag till Jönköping där han kom ifrån och sen så gick jag in där i min första lärartjänst. Vi bodde där några år och sen så flyttade vi upp till Örebro där Lasse påbörjade sina studier till pastor under 3 år och jag jobbade där som lärare. När han sen var klar med sina studier så då gick han in i en pastortjänst och vi blev pastorspar samtidigt som jag fortsatte att jobba som lärare. Och det som vi verkligen satte främst, det var att få tjäna Gud tillsammans. Och det tycker jag, den sång som vi ska lyssna på nu formulerar så fint. Den heter Till vår Gud och den är hämtad ifrån Minns du sången? Det här populära programmet som gick i tv för några år sedan. Där man sjöng många låtar tillsammans som betytt mycket i kristna sammanhang under lång tid. Och solister på just den här sången, det är Roland Utbult och Silla Lundberg Hector.
Ingen har en sådan makt, ingen kan förstå så vilka prövningar som vi hamnar i. Om vi jämför med vår Gud når våra tanke inte långt. Vi förstår en liten del av vad han är.
finns några som har sagt att det inte finns någon Gud. Och de har försökt att lägga fram bevis. Men den Gud som vi tror på, han har visat vem han är genom allt som han gjort och som han gör.
Till vår Gud vill vi ge all lov och ära. Till vår Gud vill vi be att vara nära. Till vår Gud vill vi sjunga jubelsång.
Låt oss hylla den far som så vårdade sina barn, att han sände enda sonen till vår jord för att dö här på ett kors till befrielse för oss. Ja, han lever, hans löften tror ni.
Min första tid som lärare var inte helt lätt. Jag sökte jobb då i Jönköping och flyttade dit, och jag var ju då 22 år. Och när jag kom dit till den här skolan så visade sig att den tjänst som jag hade fått, den hade under 20 år innehavts av en obehörig man som hade jobbat på skolan. Och eftersom han inte var behörig så måste man annonsera ut den här tjänsten varje år. Men ingen hade sökt den förrän nu. Och när jag kom dit så jag kom där med ganska glad förväntan och tyckte det här skulle bli spännande att få ta sig an sitt första jobb som lärare. Men jag upptäckte ju ganska snabbt att varken lärare eller elever tyckte att det var särskilt kul att jag kom. Lärarna tittade på mig lite skumt och tyckte att ja, det här förstår vi ju inte riktigt, för att alltså, han har ju jobbat här i 20 år och visserligen har han ju ingen utbildning och du har utbildning, men du har ju inte jobbat en enda timme som lärare, och hur kan du liksom konkurrera ut honom? Man visste ju att det var så, att reglerna var så, men det kändes märkligt för lärarna. Och eleverna, de gillar verkligen den här mannen och de liksom saknar honom väldigt. Och jag hade väl kanske i min vildaste fantasi tänkt att ja, men de tycker nog det är kul att få en ung fröken och det blir säkert lite spännande och sådär, men här då, det tyckte de inte alls. Den här gamla läraren som de hade haft, och han var dessutom fotbollsdomare på fritiden, och han körde lite samma stil också på lektionerna. Så han körde liksom med gult kort, rött kort och utvisning, och ja, det var ju inte riktigt min stil kanske som 23-åring, så jag hade lite jobbigt där kan man säga i början. Men det var ju liksom på något vis att gilla läget, bara att bita ihop och försöka förstå att ja, särskilt omtyckt blir jag nog helt enkelt inte här, utan jag satsade stenhårt på undervisningen och hoppades att även om de inte gillar mig att de i alla fall skulle lära sig något ändå. Jag tror att om de skulle träffa mig idag så tror jag inte de skulle säga att jag var den bästa lärare de har haft. Det tror jag inte. Men jag tror att de här eleverna kanske skulle säga att det var rätt okej ändå. Men jag var lite besviken för jag trodde nog att jag skulle bli liksom mer populär, om man ska vara riktigt ärlig, än vad jag faktiskt blev. Men sen så fortsatte jag jobba som lärare och det gick ju faktiskt bättre och bättre. Och den sista klassen som jag hade, det var faktiskt här i Övik. Och det var 30 killar som jag hade varit klassföreståndare för under 3 år. Och de gick på tekniskt program på Parkskolan. Och när det var dags för student så hade vi bestämt att jag skulle sjunga en låt där. För det var några killarna som spelade instrument och de skulle spela till mig. Och jag gick upp där på parkens scen och ni vet på skolavslutning och student så är det ju verkligen fullt med folk. Och då när jag går upp där på scenen då ser jag som en rektangel som på något vis lösgör sig ur den här folkmassan. Och då är det de här 30 killarna då som sitter kvar där nere. De reser sig upp när jag går fram och så tar de av sig sin studentmössa och så lägger de den över hjärtat. Och så står de så medan jag sjunger. Och ni vet, jag får ju ståpäls nu, så här många år efteråt när jag berättade. Det var ett magiskt ögonblick. Och de andra killarna, de spelar ju då åt mig. Och det vi sjöng tillsammans, det var Summertime av Gershwin. Här oerhört fint framförd av Norah Jones.
Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. One of these mornings you're gonna rise up singing. So hush, little baby. Thank you.
På det personliga planet så var allt inte lika lyckat under den här tiden. Mitt och Lasses äktenskap föll gradvis sönder mer och mer och till slut så var det irreparabelt. Och det var en smärta och en stor sorg och marken rycktes verkligen undan. Under våren så har det kommit en bok som heter Happy Happy och som handlar om skilsmässor, men jag tror verkligen att det är en efterhandskonstruktion. Jag tror att ingen som har stått i den situationen skulle beskriva den så. Hur man än ser på det så är det ju ett misslyckande. Det var ju någonting som var menat att vara livslångt. Och hur man än försöker sköta det så väl som möjligt så sårar man människor i sin omgivning, familj, vänner och barn. Nu hade inte vi några barn, men om man har det så blir det ännu mer smärtsamt. Vi hade ju varit pastorspar och för mig så blev det en väldigt tung period av skuld. Därför jag kände att de här ungdomarna som vi hade haft nära oss och som man hade försökt vara en förebild för, kände en stor skuld och sorg över att inte kunna få visa dem att det här med livslång kärlek verkar vara möjligt. Och det var faktiskt en sång som hjälpte mig väldigt mycket när jag kände mig så här väldigt låg. Och vi ska lyssna på den om en stund, men jag tänkte bara först säga lite grann kring just det här med att jag kände skuld. Att jag kände att jag behövde förlåtelse för att jag hade skilt mig. Du kanske tycker det är oerhört provocerande. Och säger att ja, men det är väl ingen brott att skiljas. Och det är väl typiskt i kyrkan som man tycker att man ska be om förlåtelse för att man skiljer sig. Men vet du, jag tror inte att det är så. Jag tror inte det har varken med kultur eller kyrkliga normer att göra. Utan jag tror att det är så att de flesta som går igenom en skilsmässa känner faktiskt skuld av de anledningar jag nämnde tidigare. Jag tror till och med att det är ett friskhetstecken att man faktiskt känner skuld när man vet att det jag gör nu, det sårar människor och skadar andra runt omkring mig. Sen så är det kanske ändå en väg som man måste gå. Men det är viktigt att kunna ta emot nåden och förlåtelsen för att kunna hitta kraften och gå vidare. Om du står i den här situationen just nu, att du funderar på att skilja dig, så vill jag säga till dig att tänk ett varv till. Det här är ingenting som du kan göra ogjort. Och det är ett oerhört stort steg som du tar. Och även om det har varit tufft under ditt äktenskap så kommer det inte vara över när du skiljer dig. Utan kanske är andra typer av problem som börjar då. Sen kan det ändå vara en väg som man känner att man måste ta. Och då vill jag säga till dig att det finns nåd och det finns förlåtelse och det finns en väg vidare också för dig. Och har du skilt dig och kämpar med olika saker nu, kanske med barn, relationer till dem, relationer till din förra man eller fru, så vet att det finns en väg framåt, det finns nåd. Att när vi är ledsna för det vi har gjort och när vi ber om förlåtelse, då får vi också möjlighet till en omstart. Det är där nyckeln finns. Utan förlåtelsen, utan nåden, så blir ingen verklig omstart möjlig. Och vi ska nu lyssna till den här sången som hjälpte mig så mycket, den här texten. Nåd över allt förnuft. Nåd över alla gränser. Allting den överglänser. Nåden som Herren ger. Vi behöver alla den nåden.
Kan hända att du tänkte när en gång du kom och lämnade allt i hand. Jag stannar för evigt, o Herre, hos dig. Du ger mig trots synder och band. Nåd över allt förnuft, nåd över alla gränser. Allting den överglänser, nåden som Herren ger. Nåd över allt förnuft, nåd över alla gränser. Allting den överglänser, nåden som Herren ger. Tänkte, jag lämnar min Gud.
Det var Silla Lundberg Hector som sjöng om nåden. Efter min skilsmässa så började jag gå till Pingstkyrkan i Överhörnäs. Och jag kände mig under den perioden ganska stukad, ganska låg. Det kändes som att marken på något sätt hade försvunnit under mina fötter. Men den värme och det välkomnande som jag fick där, det glömmer jag aldrig. Många glada blickar, många varma klappar, kramar, tillrop gjorde att jag liksom mer och mer slog upp min blick och kände återigen att jag hade kommit till en plats där jag fick vara mig själv och där jag var bra precis som jag var. Och det var också i Pingstkyrkan i Överhörnäs som jag mötte Åke, min nuvarande man, genom gemensamma vänner. Och det var ett enkelt möte på det sättet att vi hade mycket gemensamt, kände vi. Ganska på en gång. Inte minst tron på Gud, men också musiken. Åke, han driver ju det här familjeföretaget, men sen är han också violinist och spelar i Örnsköldsviks musiksällskap bland annat. Och också här i församlingen så har han en stråkensemble. Och han är också operaälskare. Och trots mitt stora musikintresse genom hela livet så var faktiskt opera ett sånt där vitt oskrivet blad för mig. Och ni vet hur det är när man träffar någon sådär som man blir förtjust i, då blir ju allting som den personen gör jätteintressant. Så att ganska snart när vi hade börjat träffas så lånade Åke mig en CD med Verdi och lite operapärlor och sådär. Och sen efter ett tag där så skulle jag ha middag med mina väninnor och det var fortfarande ingen som kände till att vi hade börjat träffas. Och när vi satt åt där så då stoppade jag in den här Verdi-CD:n i min spelare då. Och mitt under middagen då säger en av mina väninner så här: alltså vad spelar du för någonting? Är det opera? Du brukar väl aldrig spela opera? Och det var ju helt sant och det fanns ju en anledning till det, men den kände ju de då inte till. Och Verdi kanske inte är den allra enklaste att börja lyssna på när man lyssnar på opera. Men däremot Puccini är väldigt lätt att ta till sig och för att använda en av mina syjunteväninners uttryck, den är ganska trallvänlig. Och skriver många vackra operor. Och jag tänkte vi skulle lyssna på en sång. Det är en kvinna som heter Anna Netrebko som sjunger. Och som vi faktiskt lyssnade på när hon gjorde ett Sverigebesök. En fantastisk sångerska. Och hon sjunger då O mio babbino caro.
Thank you.
Ja, det här var lite grann mitt liv så här långt. Och det jag skulle vilja säga till dig som har lyssnat idag, det är att vad du än står just nu som är tufft, var förvissad om att det inte är ett permanent tillstånd. Om någon hade sagt till mig när jag gick i årskurs 7 att jag skulle leva mitt liv omgiven av vänner, så hade det verkat helt osannolikt. Men det blev så. Bara för att någonting händer just nu och man känner sig helt omsluten av det, behöver det inte vara för alltid. Saker och ting förändras. Vi måste tro på det. Och vad rymmer då framtiden? Ja, det vet vi ju inte. Men min förhoppning är att jag ska kunna ta mig an den med glädje och förväntan och optimism. Vårt barnbarn Ebba och hennes kompis Madde, de stod i garderoben och tog emot kläder när jag fyllde 50 år för några år sedan. Och för några veckor sedan så kom de fram till mig så här glädjestrålande och sa så här att du mormor, när du fyller 60 år kan vi få stå i garderoben och ta emot kläderna då? Och jag kände så här, få se 60? Nej men Ebba, sa jag, vet du hur gammal du är då? Ja, 20, sa hon, jätteglad. Och då kände jag bara så här att om de kan längta liksom till att jag fyller 60 för att de ska få ta emot kläder i garderoben, alltså då finns det mycket att se fram emot och längta till. Och just den där förväntan och optimismen skulle jag vilja liksom bara bejaka för framtiden. Men ett vet jag, och det är att min tro på Jesus, det har burit mig genom all tiden tills. Och det är en väldig trygghet och en väldig vila att ha det med sig. Och jag är också säker på att också i framtiden så kommer han att bära mig. Och han vill också bära dig som har lyssnat idag. Be honom om det, så gör han det. Och jag vill önska dig Guds rika välsignelse över ditt fortsatta liv. Med en sång som heter Spår, som är skriven av Urban Ringbäck. Och jag vill tacka dig så mycket för att du har lyssnat och önskar dig en riktigt fortsatt härlig sommar.
Det finns en väg för oss att välja där man aldrig vandrar själv. Han som gjorde vägen vandrar också med. Om man inte skulle orka så lyfter han och bär, ställer varsamt ner vår fot på säker led. Ja, den vägen vill jag vandra som min Herre stakat ut. I de spåren vill jag sätta ner min fot. Tills jag står vid vägens ände, mina dagar är slut, vill jag göra det jag tror han skulle göra. Vill jag göra det jag tror han skulle gjort. Det finns spår i varje landskap, det finns spår i varje tid, det finns spår där andra dansat fram i glädje, där han gått med lugna steg, där han vacklat fram när kraften ebbat ut. Den heter Via Dolorosa eller kärlekens väg, det är hoppets väg i hopplöshetens land. Det är vägen ut i frihet, från mitt eget till mig själv, från en knuten näve till en öppen hand. Ja, den vägen vill jag.
står vid vägens ände. Den dagen när jag dör vill jag göra det jag ser att Jesus gör. Ja, den vägen vill jag vandra som min Herre stakat ut. I dess spåren vill jag sätta jag står vid vägens ände. Den dagen när jag dör vill jag göra det jag ser att Jesus gör. Vill jag göra det jag ser att Jesus gör.
Lyssnar till Radio Örnsköldsvik 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på adressen www.radioovik.se. Och programmet var alltså Sommarpratarna. Och det var Kristina Hellström som var sommarpratare idag. Vi säger tack till Kristina. Och i morgondagens program så kommer vi att få lyssna till Lage Dahlqvist som berättar och spelar sin musik. Sommarpratarna som alltså sänds varje dag klockan 7, 9, 16 och 22 fram till och med den 25 juli. Och sedan kommer vi med en ny omgång då alla Sommarpratarnas program sänds igen från och med måndagen den 30 juli. Till och med den 29 augusti. Sommarpratarna i Radio Örnsköldsvik. Och du är välkommen att höra av dig till oss med synpunkter, ris eller ros eller tankar som du vill dela. Och ring gärna då till vår telefonsvarare på telefon 0660 699 195. Eller skicka ett mejl till info@radioovik.se. Sommarpratarna i Radio Örnsköldsvik.